tillsammans. Tack Gud för att du har öppnat en ny och levande väg för oss. Att du har ställt oss i en position som vi inte förtjänar, men av nåd får ta emot och leva i dag efter dag. Det nya livet i dig, Jesus Kristus. Vi är så oändligt tacksamma. Amen. Ja, jag tänkte faktiskt inte prata om några texter idag. Jag får gå hem och lyssna på någon annan på era apparater som pratar om dagens text. Men jag kommer prata om dagens tema, friheten i Kristus. Så jag är inte helt ute och cyklar här nu. Ja, först bara lite grann om man tar de här orden, friheten i Kristus. Jag kan säga en sak, att jag kommer säga ganska många bibelord. Så om du har en bibel i telefonen, så kommer jag inte bli sur för att jag tror att du sitter och skickar massa sms, utan jag tror att du läser bibeln. Och det finns också biblar längst ner om man vill hämta en. Det finns bibel här. Om man känner, eller man har egen bibel att följa med. Ibland så känner jag så här att när jag predikar så är det något mitt emellan bibelstudium och predikan. Först tar vi ordet frihet. När man säger det ordet ska man känna det att det smakar ganska bra med frihet. Ordet frihet. Det ger liksom luft under vingarna. Det är ingen som sätter sig på mig. Viktigt för alla som är förtryckta i vilket sammanhang det än är. Och det är ju också en kamp för många människor, grupper, länder att få den här friheten som vi ändå tycker att vi har fått i vårt land och som vi har levt i ganska länge. Men sen tänker jag ibland på frihet i svensk kontext. Så känner man att frihet i svensk kontext, det är många gånger att man flyttar gränser så här. Och så om det är någon lag som känns att den är lite jobbig, liksom, då kan man avskaffa den och flytta gränserna. Och vi som har så mycket frihet i Sverige som vi tror då, och lever i världens mest sekulariserade samhälle, så bra vi har det. Ja. Och då kan man undra så här, varför skriver då läkaren Nils Simonsson, som vi känner till många av oss, uppväxt i Strömsund, jobbat här på sjukhuset. Hur kan vi må så dåligt när vi har det så bra? Vi som har så mycket frihet. Ja, och det här, jag ska inte stanna vid det här, för att då missar vi lite poängen vad jag kommer att säga sen. Men det här kan man ju fundera på ganska mycket, varför det är så. Och då tänkte jag så här, det kanske varken är bra eller lätt att många gånger vara sin egen gränssättare. Fundera på den meningen, att hela tiden vara sin egen gränssättare. Det kräver ganska mycket av individen. Men nu ska vi gå in på den andra delen där som det står, friheten i Kristus. Och jag tycker det är ett fantastiskt ämne. Men när jag hade skrivit ner min predikan för ett par dagar sedan, så kände jag att det här var ju nog för tungt. Men så läste jag igenom den igår igen och tänkte, nej men det är fantastiskt. Alltså jag menar, orden är ju fantastiska. Och jag hoppas att ni kan vara så vakna att ni kan följa med i mina tankegångar här. För jag tror att det här, att det är en viktig nyckel att förstå sin ställning som kristen. För att komma in i vilan. Det är en vila som Jesus ger kraft och energi till mitt liv, så att det också spiller över så att jag har någonting att ge andra människor. Och att ge ett framtid och ett hopp. Att förstå liksom min ställning i Kristus. Och då tänkte jag börja lite grann i Johannes 8 kapitel och se det här ur ett judiskt perspektiv. det som handlar om frihet och hur vad Jesus säger till de judarna som är där. Det är 8:e kapitlet i Johannes evangelium och det är vers 31-36. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Och så ser man redan i vers 33 att de här börjar puttra liksom så här. Ja, men vi är ju Abrahams barn. Vi har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och det här var ju judar som hade liksom börjat satt sin tro till Jesus. Och där, ja, men vi är ju vi är Abrahams barn. Var och en som gör synd är syndens slav. Och om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och i om man går då till den judiska kontexten, i gamla förbundets ordning så fick judarna en gång 613 bud. Och lägger man då till det här med Mose och lagtavlorna med de 10 budorden. Och läser man i en av Moseböckerna, jag vet inte om det tredje, om de olika offerna, så är det ganska mycket. Det är ganska mycket man ska klara av. Så man kan ju undra, vi är ju fria, säger de. Ja, och de gör väl alla de här sakerna då, och offrar och gör allt det här. Och ser man till ett offersystem så finns ju det i många religioner. Och någonting för det judiska folket då, som var centralt, om man tänker det så, det judiska folket som vandrar från Egypten 40 år i öknen och ska in i Kanaans land, så är ju det här offret som sker då i tabernaklet som är deras tältkyrka och senare i templet. Och i tabernaklet så fanns det ju det som består av 2 delar. Det var det heliga och det var det allra heligaste. Och i det allra heligaste, det fanns arken. Lådan. Vad heter det på Vilhelmsberg? En byggnad där, den heter arken, va? Ja. I det allra heligaste, där fanns arken, den här lådan. Vittnesbördets ark. I den fanns lagens tavlor, mannat och Arons stav. På den här lådan, den här arken då, så fanns nådastolen. Det var liksom det lock som är över hela arken. Och keruberna som finns där på varsin sida, vänd inåt. Och där skulle översteprästen gå in och offra, och aldrig utan blod. Och så möttes himmel och jord. Vi pratar om mötesplats mellan himmel och jord. Och Gud talade. Alltså det var ju många delar i det här för att så säga friheten ska infinna sig. Och det står på ett ställe, och nu kunde jag hittade i början när jag läste på om det här, men sen hittade jag inte vart jag hade sett det i Bibeln, men det står att Jesus sätter sig på nådastolen. Det står så uttryckligen att han sätter sig på nådastolen och var under lagens tavlor, det som krävde allting av mig. Utan blod så skulle allt offer skulle vara med blod. Och Jesus, han sätter sig på nådastolen. Och har vi haft någon som är 80, 90, 100 år här, så har den personen som har varit med i kyrkan länge vetat väldigt mycket vad nådastol var. För det sjöng man om. Det gjorde min farmor. Nådastol, Herren Gud och givet som blev blodet funnet där. Och det står i en psalm så här, psalm 57 och vers 11. Din nåd räcker upp till himlen och din sanning
ända upp till skyarna. Och det är en psalm då som är skrivet innan Jesu offer. Och i Johannes första kapitel, vers 17, så står det att lagen gavs genom Mose och nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Så det är en berättigad sak som Jesus för fram där till de här troende judarna. Den sonen gör fri. Han är verkligen fri. Och när Jesus dör på korset i Markus 15 och 37, det skrivs i flera evangelier, men där då, så står det, men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Och då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. Och för en jude är det här otroligt, som har hela den här historien, att inte kunna gå in i det allra heligaste, utan bara överste prästen. Och bara med ett offer. Att liksom inte komma in i personlig mötesplats med Gud. Då den här skiljemuren när förlåten rämnar. Skiljemuren är borta. Det ständiga offrandet har ersatts av ett offer. Vi vet ju det här, va? Men jag tror att det är bra att tänka sig hur de i århundraden hade gjort de här ceremonierna och hade offrat. Och de visste vad nådastolen var. Och en dag är det en som sätter sig på nådastolen. Och då behöver man inte alla de här offren. Det är en som har offrat sig en gång för alla. Och då tänkte jag läsa från Romarbrevets tredje kapitel. Och jag vill ju läsa ur levande Bibeln, för att ibland så är det så många ord staplade på varann som man får läsa det ganska många gånger innan man greppar det riktigt. Men jag ska läsa Romarbrevets 3, 21-24. Men nu har Gud visat oss en annan väg att bli skuldfria. Och vad är en nödtyngd svensk behöver idag? Han ska vi behöva bli skuldfri. Veta att det finns en möjlighet att slippa denna börda på sina axlar. Att det finns en frihet. Gud har visat oss en annan väg att bli skuldfria inför honom än genom att försöka lyda allt som står i Mose lag. Och denna väg har Gud hela tiden talat om genom Mose lag och profeterna. Alltså hela gamla testamentet. Hur många Jesus-profetier man kan läsa. Hela tiden har Gud talat genom lagen och profeterna att den här vägen skulle öppnas. Vi kan bli skuldfria inför Gud genom att tro på Jesus Kristus. Och det gäller alla vilka vi än är. Alltså här är ingen åtskillnad. Här är ingen, ja, jag kan så mycket teologi så att jag skulle kunna, nej. Ingen skillnad. Alla, vilka vi än är. Och så står det, alla har ju syndat. Ja. Och förlorat gemenskapen med Gud. Nej, förlorat gemenskapen med Gud. Det är det värsta som skulle kunna hända. Att jag har förlorat den. Men det står ju det. Alla har syndat och i med det förlorat gemenskapen med Gud. Han som kan rädda oss. Men nu har han gett oss en möjlighet som vi inte förtjänar. Han har visat oss nåd och låtit oss bli skuldfria inför honom genom att låta Jesus Kristus köpa oss fria från vårt slaveri under synden. Och sen läser jag i vanliga Bibeln, vers 25. Honom, Jesus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot i tron. Skuldfria eller rättfärdiggjorda. Det är ett svårt ord kanske att ta till sig, men nu ska jag berätta en liten historia att även barn kan förstå det. Det var nämligen så här att vi hade ju en grupp här som hette Set Free. En ekumenisk barn- och ungdomsgrupp där vi hade ja, olika uttryckssätt. Dockteater, drama, dans, äventyrsaktiviteter och så vidare. Och vi gjorde alltid en turné. Och 5 somrar så var vi på Öland och fick förmånen att ha barnmöten eller barnmatinéer i det här stora mötestältet. Och vi hade säkert mellan 300-500 åhörare. Och då hade vi 6 dagar, en hel vecka, 1 timme. Vad fantastiskt kul. Och vi var väl en 50-60 stycken barn och ungdomar som åkte iväg på det här. Jag hade ett litet undervisningspass. Och sen gjorde ungdomarna allt det andra. Och sen fanns det bakom det här stora mötestältet så fanns det ett litet bönetält. Och dit kunde man gå in då och be eller komma dit efteråt. Och även på barnmötena så sa vi att det är någon som skulle vilja att vi bad för någonting. Så går vi in här några stycken efteråt och så kan vi be för er. Ja, så jag gick in där när den här barnmatinén var slut. Och det kom några barn. Så kommer en liten pojke. Han har inte börjat skolan. Det ser jag på storleken. Och han har med sig farmor eller mormor. Jag kommer inte ihåg vilket. Och så säger mormor så här då. Ja, ska du säga vad det var? Ja, han var lite tyst pojken här då. Ja. Alltså, mormor fick liksom vara talesperson för honom. Jo, det var det där med rättfärdigheten. Och det ska han bli biskop eller vad är det? Och jag hade tänkt, man tänker ju så här, va, 5 år, 6 år. Det är någon katt som har sprungit bort eller faster är sjuk eller något sånt där. Då. Nej, det var det där med rättfärdigheten. Och jag måste ha nämnt ordet på något sätt i undervisningen. Jag vet inte om vi hade fadersord och helig ande som tema den veckan. Jag kommer inte ihåg, men jag måste ha nämnt ordet. Mm. Och jag blev ganska tagen. Och så tänkte jag, underskatta aldrig ett barn. Underskatta aldrig ett barn. Så vi bad, jag och mormor och farmor där, för den här lilla killen. Och bad att Guds rättfärdighet och Guds kärlek och glädje och värme och trygghet skulle omsluta honom som en varm filt och känna sig trygg och glad i det. Det var jättestort. Vi har fått en friande dom i högsta instans. Om man i domstolsväsendet är vi först över tingsrätt och så är det hovrätt och så är det högsta domstolen, heter så. Ja, i Sverige. Ni förstår vad jag menar. Och vi kan säga att vi har fått en friande dom i högsta instans. Det är klart. Och jag tror egentligen att den helige ande som måste predika det här för oss, så att vi liksom greppar det riktigt. Teoretiskt kanske vi kan förstå, men så att det finns här. Friheten i Kristus sätter oss i en unik position. Det handlar om nåd och det kan ge en sund vila. Att orka ta sig an diverse utmaningar. Man kan säga att nu grunden är klar. Och den helige ande behöver liksom öppna mitt hjärta för att förstå den här grunden. Hur otroligt stort det här är att få ställa sig i den här förlåtelsen, försoningen, glädjen, tryggheten. Tänk dig som den lilla pojken, som en varm filt. Men så kommer vi ju till våra vardagar. Och kampen finns där, eller hur? Det är kanske bara jag som har kamp inom mig, men kampen finns där visst. Med livet. Och vi är människor. Och vi brottas med massa olika saker. Ibland är det, tycker man att det strider jättemycket här inne och det är svårt, och ibland kan man lämna det. Men vi kan säga att om det är någon tröst, vi är i gott sällskap. För om man läser Romarbrevet och Paulus, Man kan ju ändå känna att Paulus, som grundade så många församlingar, skrev så många böcker. Alltså, han är ju i alla fall lite hyllan över den själv, kan man ju tycka. Även han hade samma kamp. Och han säger det i Romarbrevets 7:e kapitel på slutet där. Det goda som jag vill, nej, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, ja, men det gör jag. Och han är ju totalt förtvivlad, Karl. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Visst vet han alltihopa, precis som jag har sagt här i början. Han vet ju det. Och ändå finns den där kampen där. Men han vet svaret. Han vet svaret. Jag ska ta den meningen alldeles strax. Jag hörde en liten fin berättelse här om veckan. Jag fick för mig att gå på sån här pastorsfrukost. Vi har ju liksom inga nu längre, så att det är någon som kanske måste gå på dem. Och nu var den digital och vi var ju inte så många, men det här var pastorn i Ekumeniakyrkan som berättade det här. Det var en berättelse om en liten indianflicka. Ja, hon kanske inte var pytteliten, men det var en indianflicka. Och hon hade en fråga till sin pappa. Hon kände sig, liksom inom henne var det som att det var två stycken vargar. Och den ena vargen, han var väldigt snäll och det var väldigt lugnt och fint. Och så där. Och den andra var ingen snäll, han var hemsk och ond och så vidare. Och så frågade han pappan så här, vem av dem kommer att vinna de här två? Och då säger pappan så här, den som du matar. Den som du matar kommer att vinna. Visst är den bra? Och ska vi gå tillbaka till Paulus och när han är så där förtvivlad och känner den här kampen hela tiden, fast han vill leva ut det här nya livet, så säger han så här, men Gud vare tack genom Jesus Kristus. Han vet ju svaret. Vem ska jag mata? Vem ska jag gå till? Jo, han vet svaret. Gud vare tack genom Jesus Kristus. Och när man har läst Romarbrevets 7:e kapitel och läst om den här kampen och känner igen sig i den. Ja, men jag är också den här kampen. Jag kommer ju också till korta. Och jag är ju inte det jag skulle vilja. Varför? Men jag vet ju också, Gud vare tack genom Jesus Kristus. Här så skriver han det 8:e kapitlet. Och när jag har läst liksom jag ska ta bara några verser. Då tänkte jag så här, det här är ju rena spa-avdelningen att läsa. För hur börjar det? Jo, det står så här, så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Ja, men det är otroligt. Till livets andes lag har det Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och när jag tänkte på det här med dödens lag så tänkte jag, det måste ju ändå vara, alla ska ju dö någon gång. Men döden måste ju också handla om skilsmässa. Att man är fri från, att man kommer alltid vara tillsammans med Gud. Att jag är befriad till, att jag vet att jag kommer alltid få vara tillsammans med Gud. Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och jag måste säga att hela det här kapitlet är som balsam. Just där friheten i Kristus. Att det kan få liksom genomsyra hela min kropp. Och tar man vers 15 här, jag bara går in lite grann där. Då står det, ni har inte fått slaveriets ande. Nej. Så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar, Abba, fader, ja, pappa. Anden själv, om vi bara tar det först då. Barnaskapets ande som ropar, Abba, fader, ja, pappa. Alltså man tänker nu det där heliga och allra heligaste. Nu är det skynket borta, förlåten och rämna. Jag har rätt till platsen nära Guds hjärta. Jag kan till och med säga ja, pappa, Abba, fader. Det här kan, tycker jag, visar på en intimitet med Gud som Jesus har fört mig in i och som inte kan ta sig ifrån mig. Och går vi fram till vers 31. Det är jättemycket bra däremellan också, så jag bara säger det. Från vers 31, vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Inte något kyrkligt tidsfördriv, utan ett liv där han skänker sig allt med honom, med Jesus. Och sen radar han upp en massa saker. Vad skulle kunna skilja? Nej, det finns ingenting. Han har en hel lista på saker. Det är en massa grejer här. Nöd och ångest. Nej, det går inte. Det här sitter som berget. Det här är så tryggt och så bra. Som den varma filten som jag kan värma mig i och finna vila i. Och när jag gjorde lite research inför den här predikan så läste jag, eller det var väl Lasse som hjälpte mig att hitta en del saker. Och då så hittade vi då en pastor ner i Nybro som hade sagt det här som var så bra, tycker jag. Vad kan friheten i Kristus ge för frukt? För på frukten kan du känna trädet. Hur? Jo, så sa han, säger han fyra saker. Frihet att älska ovillkorligt. Frihet att älska ovillkorligt. Vad behöver människor? Kärlek och omsorg till 183%. Frihet att älska ovillkorligt. För andra, frihet att leva med en ny och sann identitet som Guds barn. En ny och sann identitet som Guds barn. Och ni vet ju att det är nåd alltihopa. Frihet för det tredje. Frihet att tjäna andra med tacksamhet och glädje. Att få tjäna andra med tacksamhet och glädje. Frihet att se på dig själv och andra med Guds ögon. Så viktigt alltså. Jag ska snart sluta. Ja, sticker. Och då ska jag bara sluta lite grann så här. Det här är ju inte bara ett ensamt liv. En ensam teater, man ska säga. Det här är ju ett tillsammansliv. Och när vi nu liksom inte har kunnat vara tillsammans så känner man ännu mer att oj, det kristna livet är verkligen ett tillsammansliv. Det, själv att titta på den där skärmen och det är jättebra predikningar och det är jättebra. Men det känns ju som man vill ju ha den relationen, men man vill ha den här gemenskapen, eller hur? Det är viktigt. Mm. Och då ska jag bara dela en dröm som jag haft. Jag har nämnt den för någon av er. Klara hörde den på, när vi hade Twin dygn och Toyna hörde det. Det är ju så här när man kommer upp lite i åldrarna att man gärna tar sig en extra tupplur på dagen om man har möjlighet. Och jag kan då nästan somna lättare än på kvällen. Så det här var för ett par veckor sedan och så somnade jag gott. Och så drömde jag. Och jag kände att jag vet precis när jag vaknade. Jag kan beskriva, jag kan rita det alltihopa. Jag såg att det var någon som höll på med en byggnation. Och först associerade jag att det här var på Norderön. Men, för det var lite sjö runt omkring och det var lite fjäll. Men det kunde ha varit någon annanstans. Och det är ju så vackert här runt omkring. Så det är ju inte så konstigt att man kanske tänker på. Eller ser det då. Ja. Men den här byggnaden. Jag såg liksom ungefär tredimensionellt hur de höll på med. De pålade då. Så tänkte jag. Det var en väldigt stor byggnad. Och så jag tror att jag liksom tänkte de här husen ute på Norden på Villensberg, hur de såg ut. De var ju som små, ingenting nästan mot den här byggnaden. Det var väldigt, vilken stor byggnad. Och de pålade där och stora pålar satte de ner och det här stora huset. Och så vet jag tänkte så här i drömmen. De är väl noga med vart de lägger hörnstenar. Tänkte jag flera gånger. Jag kommer ihåg det drömmen. De är väl noga med vart de lägger hörnstenen. Annars så blir det inte bra. Det blir snett och vint. Och ni vet, hörnstenen då, om man ska lägga den i 90 grader vinkel. Om man googlar lite på hörnsten så kan man ju se. Det finns ju till och med kyrkor som har stoppat in en hörnsten i hörnet. För att få, ja, man ska ju få den 90 grader vinkeln. Har man då 88,6 så blir det när det divergerar inte bra. Så jag tänkte, de är väl noga med vart de lägger hörnstenen. Och sen när jag vaknade så berättade jag drömmen för Lasse. Och så började jag naturligtvis googla på det här med hörnstenen och slog upp bibelord. Det finns ju jättemycket i Gamla testamentet, men det finns också i Nya. Och nu tänkte jag, jag tror att det är en hälsning till oss. Jag tror det. Och då står det så här i Efesierbrevet 2, 18-22. Ty genom honom har vi både i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga, tillsammans och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom, och då nu förstår man vad viktig hörnstenen är, och att det är Jesus i det nya förbundet som är hörnstenen. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. För det första jag tänker på när jag ser det stora huset, men vänta nu, håller de på att bygga ett tempel? Med alla dessa stockar som skulle ner, och så är det ett nytt tempel som håller på att byggas. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Och då med tanke på vårt ämne, friheten i Kristus. De är väl noga med hur de lägger hörnstenen. Så att det blir en byggnad som står stadigt. Som blir ett tempel åt Herren. Tempel åt den helige ande. Och ni får gärna ge mig respons på det här efteråt. Om det här med hörnstenen och byggnaden. För att jag var själv väldigt tagen efteråt. Och jag tror vi ber för det här och så låter vi det smälta ner. Vi tackar dig Jesus Kristus för att du har satt oss i sån unik position. Vi tackar dig Jesus därför att du har gjort det möjligt att leva i din frihet. Helt på grund av nåd. Helt utan förtjänst. Tack att du satte dig på nådastolen. Att du blev det eviga offret och vi inte behöver ständigt offra. Och vi tackar dig när vi har den här kampen som är striden många gånger inom oss. Så vet vi också till vem skulle vi gå. Jo, till dig Jesus. Och nu ber vi för den byggnad som du vill bygga. Här i vår stad, i vårt land. Det nya templet, det nya Jerusalem som är byggt på apostlarna och på alla de heliga. Och att hörnstenen du Jesus, den får ligga rätt. Och du är den viktigaste utgångspunkten för den här byggnaden. Vi lägger oss själva och framtid och församling och våra andra församlingar här i stan. I dina händer. Amen. Just that.